Det här är en podd från Svenska Yle.
Jag försöker förstå vad det är som händer vid den turkisk-syriska gränsen där Turkiet nu går till attack. Har det inte räckt med krig och elände i området? När en konflikt börjar ta slut inleds en annan. Vad är det som händer och varför? Jag heter Karin Götelid. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Tom Kankkonen, utrikesreporter på den finska nyhetsredaktionen här på Yle och Turkiet kännare sedan många år tillbaka. Varför gör Turkiet det här nu?
Det finns en orsak som är bekant så att säga. Alltså, Turkiet har ju kämpat mot Kurdistans arbetarparti PKK i många, många år egentligen. Mm. Och den turkiska tolkningen är då att det syriska kurdkontrollerade området kontrolleras av PKK, trots att bokstavskombinationerna är andra där. Mm. Och då har då Turkiet hävdat att det här är ett hot mot Turkiet. Sen finns det en annan orsak som är lite nyare. Det är det att det finns ju 3,6 miljoner, kanske 3,5 miljoner syriska flyktingar i Turkiet som kom in när inbördeskriget i Syrien började 2011. Så öppnade Turkiet portarna för dem. Och med den tanken att de åker snart tillbaks för att Bashar al-Assad kommer att falla. Och det gör han inte. Och nu har de blivit en politisk belastning för Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Ekonomin går inte så bra i Turkiet och plötsligt finns det. Vi har fått märka att det finns ju alla de här så utlänningarna. Ja. Och han har då hittat på att man ska kunna försöka skicka tillbaka dem till Syrien. Och då ska man röja, skapa ett sådant område där i norra Syrien på, framförallt på det här kurdområdet, men lite annanstans också, dit man kan skicka de här människorna. Och det är ett projekt som man nog kan säga att det är ganska förskräckligt när man börjar fundera på vad det handlar om.
Ja, precis. Flytta, alltså helt enkelt flytta tusentals människor då över gränsen från Turkiet in i en zon.
Och till ett område där de kommer ju inte därifrån till största delen. En del kanske kommer därifrån, de flesta kommer från andra delar av Syrien. Och de är då av arabisk härkomst, syrier, till största delen. Och då ska man flytta människor dit som aldrig har bott där. Och det låter ju som en upptakt till etnisk utrensning.
Mm. Så det handlar dels om den gamla och långa kampen mot kurderna och deras då självstyresträvanden. Och dels då den här mera akuta flyktingkrisen då, som ju faktiskt det är en realitet alltså i Turkiet.
Det är så här och det nya elementet är faktiskt den här flyktingkrisen. Om man kan säga att den är så ny, alltså de kom ju då för många år sedan, 2011-2012, kanske lite ännu 2013, sen började Turkiet så småningom stänga ner gränsen. Och inställningen, det som har skett är att inställningen gentemot de syriska flyktingarna i Turkiet har hårdnat, alltså den har blivit mycket, mycket mer negativ. Och det hänger ihop med den turkiska ekonomin som då har gått ganska dåligt. Nu ser det lite bättre ut igen, men den här inställningen är väldigt negativ. Och det där om man tycker att man ska bli av med dem, och det har funnits sådana ganska diskussioner som låter lite bekanta egentligen, att det är så mycket arabiska skyltar här att det stör mig och de här lever på våra pengar och det ena och det andra. Så det är en sån här motreaktion som då Erdogan försöker neutralisera. Det misstänks, han förlorar ju i det här lokalvalet i slutet av mars och sen var det ett omval i Istanbul som han också förlorade. Alltså han var ju inte kandidat i kommunalvalet eller lokalvalet, men hans parti.
Precis.
Och då antog man att en orsak var just den här flyktingproblematiken. Så nu har han då tänkt sig att nu ska han lösa det. Han ska slå två flugor i en smäll. Han ska fixa det här med kurderna och så ska han dessutom bli av med en stor del av de här syriska flyktingarna.
Vilken roll spelade då det att USA nu plötsligt sa att gav grönt ljus och sa att varsågod och attackera, att ni får göra det för vår del?
Det var nog en tror jag, i viss mån en överraskning för turkarna och definitivt för kurderna. Och det kom ju till på det sättet att president Donald Trump och president Recep Tayyip Erdogan talade i telefon. Och så kom det ut ett ganska kort pressmeddelande från Vita huset där man konstaterar att Turkiet kommer att angripa och så indikerar man att de amerikanska trupperna som finns i norra Syrien, det finns alltså amerikanska soldater där, som har varit där för att hjälpa med kampen mot islamiska staten. Och i det här meddelandet sa man att de kommer inte att blanda sig i den här saken. Mm. Så att man tolkar det där som ett grönt ljus. Mm. Sen är det ju svårt att hänga med.
Mm.
Och de som älskar Trump blir alltid ledsna när man säger det. Men det är svårt att hänga med vad han egentligen menar. För att efter att han hade då, Vita huset hade då sagt det här, så kommer Trump ut och säger att jag kommer att krossa den turkiska ekonomin om Turkiet går för långt och enligt den gräns som han då kommer att sätta upp i sin gränslösa visdom, som han själv beskrev sig själv.
Precis.
Så det är lite svårt att hänga med, och det har ju blivit bara roddigare att han har nu konstaterat å andra sidan att kurderna hjälpte ju inte till landstigningen i Normandie under andra världskriget. Det är ju faktiskt korrekt förstås, men som ett argument i det här läget så verkar det ju lite konstigt.
Precis, men det argumentet som ju finns här nu hela tiden med är ju det då att kurderna ju faktiskt spelade en jättecentral roll i kampen mot IS, alltså terrorsekten IS, och stred på samma sida som USA. Så vad blir liksom... Vad blir kontentan av det här nu då? Det som kurdernas insats i kriget och nu det här?
Kurderna säger ju själva att de har förlorat omkring 11 000 män och kvinnor i stupade. För det är ju också, de har ganska mycket kvinnliga stridande.
Ja.
Och det där, och nu är det ju en ganska hård signal. Och nästa gång när USA behöver några lokala medhjälpare någonstans i världen så skulle du inte förvåna mig om man skulle komma ihåg hur det kan gå. Sen en annan sak att kurderna kanske bedömde läget att de hade inga andra alternativ. Jag har träffat en del politiker från det där området, från det syriska kurdområdet eller från det här kurdkontrollerade området. Och de har nog sagt att de har väl aldrig trott att USA skulle skydda dem från allt ont i världen i eviga tider.
Mm.
Men de hade på något sätt den här förhoppningen, tror jag, att som en del av en större överenskommelse i Syrien så skulle de kunna slå vakt om den här autonomin de har byggt upp där. Och då hade de ju inte riktigt väntat sig att de skulle slängas under den här bussen så här.
Hur svarar nu då kurderna på den här offensiven som sker nu?
Nu när det gäller markstrider så kan de ju nog sätta hårt mot hårt. Det är klart att de kommer inte att klara sig i längden mot den turkiska armén. I det skedet här i början när Turkiet då slår till med flygvapen och artilleri från andra sidan gränsen, så det är ju väldigt lite de kan göra för att de har egentligen ingen luftvärn att tala om. Och vad gör du mot en stor, tung artilleripjäs som står 35-40 kilometer bort?
En annan aspekt i det här sammanhanget som det talas om nu då en hel del är vad som händer med de grupperna och krigarna av IS-rörelsen, terrorrörelsen, som finns kvar. Och det finns nu då farhågor att IS på något vis skulle dra nytta av det här. De som gömmer sig, de som finns kvar trots att det här själva kalifatet så att säga är störtat. Vad tror du, vad händer här?
Oberoende vad som händer så måste man rimligtvis säga att det här är goda nyheter för det lilla som finns kvar av islamiska staten. Mm. De är ju inte besegrade helt. Så som man ser att de är besegrade, de är inte slutligt besegrade. Mm. Och det kanske är också svårt att besegra det, för det är också en idé som har fastnat i många människors, eller inte många, men i en del människors sinne. Och oron är väl just den att dels blir det väldigt kaotiskt där, och sen vill säkert kurderna prioritera, och det har de sagt, kampen mot den här turkiska invasionen. Och då är ju risken att bevakningen av de här lägren försämras. Till exempel Al-Hol, som det förstås har talats väldigt mycket om i Finland, tack vare vår kollegas Antti Kuronens ansträngningar.
Precis,
här.
Så att vi har finländska kvinnor och barn
där. Ja, precis. Så det, där, så det ligger ju då utanför det här omedelbara turkiska operationsområdet. Men det är klart att det kan också vara ett ställe dit det kan dyka upp då IS-element och försöka frita de människor som vill bli fritagna. Det finns många sorts människor i det där lägret.
Ja.
Och så finns det fängelsen där det finns IS-fångar. Men det är klart, det är en uppenbar risk. Speciellt när man ser vad som händer bakom gränsen, på andra sidan gränsen i Irak. Irak är ju också i ett tillstånd av kaos.
Ja.
Inte norra Irak, inte kurdområdet som är nära det syriska kurdområdet. Men Irak som helhet. Så det uppstår nya möjligheter för IS att säga, omgruppera och aktivera sig på nytt, det tror jag.
Nu kommer det då in fördömanden från olika håll och kanter då mot Turkiet och mot Turkiets agerande med den här offensiven. Har såna här fördömanden från omvärlden någon effekt på den turkiska presidenten?
Papp papper är dessvärre bara papper. Men det är klart att om det här på något sätt, de här fördömandena och de här åtgärderna skulle då omsättas i någon form av handling, och speciellt någon sorts åtgärder mot den turkiska ekonomin, så då skulle Erdogan nog notera det och fundera vad han kan göra. Om det är papper och vi är bekymrade, eller vi är väldigt bekymrade, så det bekymrar inte honom så jättemycket, för att han tycker då att han driver en väldigt nationellt viktig kamp i norra Syrien, också en kamp som är viktig för honom politiskt, för att det finns alltid i sådana här situationer det möjligheten att det uppstår en viss nationalistisk yra.
Ja, och det förstås, det gagnar honom.
Och det som påverkar EUs möjligheter att agera är ju den här flyktingproblematiken i Turkiet.
Och det avtal eller mera lösa överenskommelser som Turkiet har med EU att helt enkelt stoppa flyktingströmmarna från Mellanöstern vidare.
Jo, Erdogans en sån där mantra som han upprepar är ju det att vi kan ju alltid öppna portarna. Mm. Men det där, den turkiska ekonomin är fortfarande ganska svag, så där är nog Erdogans akilleshäl.
Mm. Men det som vi sa här, du beskrev då de här avsikterna med Turkiets offensiv nu då, som dels som sagt att då bekämpa kurderna, som är den här gamla biten av konflikten så att säga. Och sen det här då att flytta alla dessa flyktingar som finns på den turkiska sidan in i den här zonen. Är det alltså, kommer vi att se framför oss nu här då att, alltså masstransporter av människor, flyktingar som transporteras från Turkiet in i Syrien? Vad är det för scenarier?
Jag kan väl inte tro att vi ser det på kort sikt. Alltså, i Turkiet har det funnits några sådana funderingar vad man ska göra där. Man ska bygga något små hus där och de som flyttas tillbaka. Det fanns till och med några pittoreska ritningar här. Mm. Och det måste ju finansieras på något sätt, och det måste ju bli någon sorts lugn där innan man kan börja med allt det här. Turkiet har återvänt, eller folk har återvänt till Syrien från Turkiet i viss mån. Turkiet själv säger 300 000 hittills, och de har då åkt till vissa andra, men till exempel det finns ett annat kurdområde som Turkiet tog i fjol, Afrin, som det där ligger längre västerut och är ett isolerat område, alltså det är inte uppkopplat med det här övriga kurdkontrollerade området. Så dit har man då skickat tydligen en del folk, men det har inte varit något speciellt lyckligt. Men jag tror inte att Turkiet kan göra någonting nu på en tid. Det måste ju säkras då det här området om man ska göra det. Och vem ska betala? EU har ju redan sagt att vi betalar verkligen inte för någon sån här byggnadsprojekt där folk kanske i värsta fall mot sin egen vilja transporteras dit. För de människor som finns i Turkiet, de är ju syrier. De följer ju med vad som händer i Syrien. Och de kanske förstår att det här är kanske inte en säkerhetszon, utan det är en farlig zon dit de då ska försöka skickas.
Där säger jag tack till dig, Tom Kankkonen, utrikesjournalist på Yle. Vi har pratat om den turkiska offensiven i nordöstra Syrien. Och det här var nyhetspodden från svenska Yle. Tack för att du lyssnade. Hej då!